Låt inte den här månaden komma och gå utan att du har varit med och varit delaktig i den.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Det har nog inte undgått någon som någonsin haft kontakt med muslimer, antingen via vänner, skola eller jobb, att det finns en särskild månad för oss. En månad som muslimerna överlag ändras till det bättre och kämpar extra mycket för att göra gott. Månaden som fylls av fasta, bön, välgörenhet och gemenskap. Det är den nionde månaden i den islamiska kalendern och den månad under vilken Koranen först uppenbarades för profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är också under denna månad som muslimerna är ålagda att fasta, en månad som välkomnas av miljarder muslimer världen över. Du har kanske hört om denna månad, kanske sett dem som fastar. Men vad är Ramadan?
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
مونادا رمضان är den i vilken Koranen sändes ned som vägledning för människorna och som tydliga bevis på vägledningen och urskiljningen. Den av er som bevittnar månaden ska fasta under. De första åren efter uppenbarelsens början utsattes profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam av förföljelse och förtryck från sitt eget folk. Detta ledde till att han och ett antal andra muslimer utvandrade från Mekka till Medina. Ett år senare uppenbarades versen där Allah berättar om det tidigare samfundens föreskrivna fasta och att den är obligatorisk även för muslimerna.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
Ni som har antagit tron, det har föreskrivits för er att fasta, liksom det föreskrevs dem som levde före er, så att ni kan utöva Guds fruktan. Varje gång månaden inträder ser man hur muslimerna fylls av glädje och motivation, eftersom fasta och bön under denna månad utplånar tidigare synder. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den som fastar i månaden Ramadan med tro och hopp om belöning kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Många vet att muslimer inte äter eller dricker under dygnets ljusa timmar. Varför gör vi så? Varför avstår vi frivilligt detta och till och med gläds åt att få göra det? Varför är fastan en så speciell sak för oss? Och varför utför muslimer världen över denna handling? Är det för att känna medlidande med de fattiga? Behöver då de fattiga världen över fasta? Nej, syftet är mycket större än så. Varför fastar egentligen muslimer?
Många har trott eller antagit bara att vi fastar för att känna medlidande med de fattiga. Men det finns ett större syfte. Huvudsyftet med fastan är att känna eller lära sig och träna på taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni som har antagit tron, fastan är föreskriven för er, precis som den föreskrevs för dem som var innan er, så att ni må nå taqwa. Och taqwa är ett arabiskt ord som egentligen brukar översättas som Guds fruktan. Men dess sanna innebörd är att man dels känner att Allah subhanahu wa ta'ala, en skapare, vakar över en. Att man känner att han ser det du gör, ser det du skriver, läser, lyssnar på, tittar på. Att man har, man bär med sig det vetskapet i hjärtat. Och att man även håller sig till de saker Allah subhanahu wa ta'ala beordrat en med. Och håller sig borta från de saker Allah subhanahu wa ta'ala förbjudit dig från. Och det är det här man tränar på när det kommer till Ramadan och fastan. Man tränar på att hålla sig borta från mat, dryck och samlag. Och tänker man efter, det här är egentligen de mest basala behoven en människa har. Att äta och dricka och så vidare. Kan man hålla sig borta från det, så kan man självklart i längden hålla sig borta från allt annat Allah subhanahu wa ta'ala förbjudit. Som i grund och botten också är dåligt för en. För Allah förbjuder inte saker som är bra för oss. Utan det Allah förbjuder för oss är saker som är egentligen dåliga för oss som muslimer och människor. Och det är så här man uppnår stadiet al-ihsan. Det här stadiet som är det högsta stadiet en muslimsk troende kan nå. Att man når det stadiet som profeten sallallahu alaihi wasallam beskrev som det högsta. Och det är att man dyrkar Allah som om man såg honom. Och om man inte ser honom så ska man veta att han ser dig. Och det är det här som egentligen Ramadan ska leda till. Och fastemånaden, eller det vill säga fastan, ska leda till. Att man känner hela tiden att Allah ser en, hör en. Och vad gör man då? Jo, man håller sig till det Allah subhanahu wa ta'ala påbjudit. Och håller sig borta från det Allah förbjudit. Och tänk efter att Ramadan och fastan, det är ingenting egentligen man gör, utan det är något man avstår ifrån. Du avstår ifrån mat, du avstår ifrån dryck, du håller dig borta från saker och ting. Och det här kan ingen egentligen veta vad du gör eller inte gör. Det här är ett hemligt band mellan dig och Allah. Du kan se ut som en person som fastar, men du kan gå in och gömma dig och äta. Du kan se ut som en person som fastar hela dagen och faktiskt göra det. Men du gör inte det för Allahs skull, utan du gör det för att andra människor ska säga att den personen fastar. Eller för att skydda dig så att andra inte klandrar dig. Men att verkligen göra det för Allahs skull, det här är den sanna taqwa, Guds fruktan. Och det här kräver också tålamod. Kräver tålamod att hålla sig borta från de här sakerna. Och därför kallar de många lärda just Ramadan för tålamodets månad. Det kräver tålamod att hålla sig borta från de här sakerna. Precis som det kräver tålamod att hålla sig från synder. Precis som det kräver tålamod att göra de saker Allah subhanahu wa ta'ala ålagt en. Så det här är egentligen varför vi fastar. Men samtidigt, det finns ju absolut en effekt där man känner egentligen, speciellt när man mot kvällen ska sätta sig och äta sin iftar, sin måltid där man bryter fasta med sina nära och kära. Man känner ju absolut att, subhanallah, det kanske finns någon just nu som inte har det här jag har. Och då finns det ju en effekt där man känner, okej, jag måste vara mer sympatisk. Och det gör att man blir också mer givmild till sina bröder och systrar där ute som inte har så mycket. Så det går ju inte att förneka, absolut.
För många kan fastan tyckas vara jobbig, eller kanske till och med omöjlig, om man är sjuk, gravid eller på resande fot, eller ännu inte nått en ålder där man klarar av att fasta. Vilka behöver inte fasta, och hur tar man igen de dagarna?
Alhamdulillah, islam är en väldigt enkel religion som har underlättat för många människor att praktisera den. Exempelvis så nämner Allah i Koranen La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, att Allah belastar inte en människa med någonting som han inte klarar av att utföra. Och från den versen och andra verser och hadiser så har de lärda tagit ut olika principer. Bland annat att vid oförmåga så faller pliktskyldigheten. Vissa människor är inkapabla att göra en viss handling. Och då faller plikten från den här människan att göra den handlingen. Och de lärda har även tagit ut från koranverser och hadiser en annan princip som går hand i hand med det här, och det är att vid svårigheter förenklas dyrkan. Och jag ska ge några exempel. I Ramadan. För det är inte alla som klarar av att fasta under Ramadan. Vi har folk som är på resa, vi har folk som är sjuka, vi har folk som är väldigt gamla, det är barn. Vi har folk som är gravida och ammat och så vidare. Men låt mig ta det första. En person som är på resa eller sjuk. Allah har nämnt i Koranen att den som är sjuk eller på en resa ska fasta antalet motsvarande dagar, alltså vid ett annat tillfälle när personen kan. Så en person som reser under Ramadan behöver inte fasta. Hur lång en resa ska vara, de lärde har delade åsikter, men för att vara på säkra sidan så ska det minst vara en resa som är 80 kilometer lång. Och skulle någon avsiktligt resa bara för att den här personen inte vill fasta, så är det där inte någonting som är tillåtet. En person får inte resa med avsikten att typ skippa eller ducka fastan på ett eller annat sätt. Så det är vad gäller resa. Och sen när han kommer tillbaka, eller personen kommer tillbaka eller har chans att ta igen de dagarna, så ska den göra det. Samma sak med en person som är sjuk. Och vad gäller sjukdomar finns två olika typer. Vi har kroniska sjukdomar och så har vi övergående sjukdomar. Sjukdomar som kommer och går. Vad gäller den kroniska sjuke? Exempelvis en person har en sjukdom som aldrig går över. Och han kan aldrig fasta, oavsett om det är på sommaren eller på vintern, om det är längre dagar eller kortare dagar att fasta. En sån person, det enda den behöver göra är att sona. Och det gör man på flera sätt. Bland annat att man ger 1,5 kilo av landets basföda till en fattig för varje dag som man har skippat fastan. För varje dag som man inte har fastat. Eller så kan man bjuda en måltid till en fattig för varje dag man inte har fastat. Och det finns ett tredje alternativ, vilket många gör här i Sverige. Det är att de skickar pengarna utomlands till olika välgörenhetsorganisationer, släktingar och liknande. Och de i sin tur köper upp den här maten och ger till fattiga. Sen har vi övergående sjukdomar. Sjukdomar som kommer och går. Typ en förkylning. Låt oss säga att någon är väldigt förkyld under Ramadan. Den behöver inte fasta. Men den tar igen fastan efter Ramadan. Den behöver inte betala heller, så att man inte ska tro att den behöver betala och fasta. Nej, den tar bara igen fastan efter Ramadan. Efter Eid. För man får, det är förbjudet att fasta på Eid. Så det är efter Eid. En viktig punkt dock att nämna, det är att hur lång tid har man på sig att ta igen den här fastan? Man har på sig ända fram till nästa Ramadan. Alltså Ramadan året därpå. Skulle man dra ut på det så att man inte tar igen sina dagar, och sen 2 dagar innan Ramadan så kommer man på, jag har dagar att ta igen. Och Ramadan faller in om 2 dagar. Låt oss säga att man har 20 dagar att ta igen. 10 dagar att ta igen. Man hinner inte. De dagarna man inte hunnit ta igen ska man lägga åt sidan och fasta Ramadan. Och dessutom så måste man även ångra sig till Allah för att man har varit försumlig att inte ta igen de här dagarna. Så det vad gäller den sjuke. Sen som råd bara, det finns vissa som är sjuka och inte riktigt vet, kan jag fasta, ska jag fasta, är det här bra för mig, kan det försvåra min sjukdom eller inte? Det här är bra att prata med läkare om, så att man får en dom eller får ett svar av någon som är kunnig i det ämnet, så att man inte skadar sig själv. Vi har även de som är gamlingar, de äldre. Det finns äldre som inte klarar av att fasta. Och de äldre som inte klarar av att fasta, Allah har pratat om dem också i Koranen.
Och de som endast med mycket stor möda klarar av att fasta tillåts att sona genom att för varje dag ge mat åt den behövande.
Och den här domen gäller fortfarande. Förr i tiden så kunde man välja om man ville fasta eller sona. Man hade det valet. Nu är det valet borta för de som är friska och unga och kan fasta. Men för gamlingarna, de som inte klarar av, eller det är väldigt extremt svårt för dem att fasta, de kan sona. De får sona. Och det är på samma sätt som jag nämnde innan med de här olika typerna av soning. Sen har vi även kvinnor som är ammande eller som har sin vi har kvinnor som är ammande eller som är gravida och ammande. Då underlättas för dem också. De kanske fruktar för sig själva eller för sitt barn, och då behöver de inte fasta om det verkligen finns en skada för dem själva eller för barnet. Och då kan de bara sona. Enligt en åsikt som finns där är att de sonar, att de ger en måltid till en fattig för varje dag som de inte fastade. Eller, vilket är majoritetens åsikt och faktiskt den säkraste åsikten om man vill vara på säkra sidan. Och det är att man tar igen fastan och att man sonar. Sen har vi kvinnor som har sin menstruationsperiod och eller efterfödelseblödningar. De får inte fasta. Och som vi vet, en person som har sin menstruation eller efterfödelseblödning ber inte. Men de behöver inte ta igen bönen. Men vad gäller fastan så har det nämnts en hadis att en kvinna kommer till Aisha, må Allah vara nöjd med henne, och frågar hur kommer det sig att vi, när vi har vår period, måste ta igen fastan men inte bönen? Så hon svarade enkelt att det är så vi har beordrats. Och där vet vi att, därifrån vet vi att en person som har sin period eller efterfödelseblödning måste ta igen fastan. Skulle det vara så att hon får sin mens mitt under dagen i Ramadan, då ska hon avbryta sin fasta. Men hon får belöning för den dagen, men hon avbryter fastan och tar igen den dagen sen när hon blir ren från menstruationen. Så här kan vi se hur vissa personer, hur det har förenklats för dem när det kommer just till Ramadan och fastan. Sen har vi exempelvis barn. Barn behöver inte fasta förrän de är könsmogna. Men man kan träna upp dem. Okej, i Sverige kan det vara lite svårt. På profetens tid, sallallahu alaihi wasallam, så brukade man låta barnen testa på att fasta. Man lät dem springa runt i moskén för att glömma bort hungern och liknande. Det man kan göra när Ramadan är på vintern, då är det mycket lättare att fasta. Då kan faktiskt även de som är yngre testa på hur det är att fasta. Och om inte varje dag, kanske på helgerna då man är ledig från skolan. För jag vet att det kan vara väldigt svårt att gå till skolan och fasta samtidigt. Det här är någonting som många har haft lite jobbigt med. Även ungdomar, inte bara barn. Så kort och gott så behöver inte barn heller fasta.
Under denna månad samlas muslimerna kollektivt i dyrkan och goda handlingar. Att se andra göra gott leder ofta till en vilja hos människan att själv vilja göra samma sak. Att motstå sin hunger, törst, ilska och lust, trots att man kan få utlopp för den, gör något med våran själ. Att avstå från de mest basala behoven gör att vi får en kontakt med en annan del av oss själva. Klarar vi av att hålla oss borta från dessa av våra mest grundläggande behov, så lär vi oss, inshallah, att kontrollera våra begär och hålla oss borta från dåliga handlingar resten av året. Fastan stärker oss i Guds fruktan och stärker våra kroppar. Och när vi bryter vår fasta så stärks vår tacksamhet över möjligheten vi fått att släcka vår törst och mätta vår hunger. När vi gemensamt sätter oss ner för att bjuda varandra på iftar, så stärks vi i vår gemenskap och kärlek sinsemellan. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: den fastande har två glädjestunder. En när han bryter fastan och en när han möter sin herre.
Den här måltiden, iftar, det är den här första måltiden man ska äta när man har fastat hela dagen. Och det är egentligen att man brukar äta dadlar. Och om man inte kanske har tillgång till dadlar så ska man dricka vatten. Och det här är det som profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss. Och det finns jättefina hälsorelaterade aspekter till det. Där att just det här lilla som öppnar upp magen och alla de här sakerna. Men nu för tiden det är lite mer att man har stora festmåltider med alla sorters rätter. Grönsaker och kött och kyckling och fisk, och folk har stått inne i köket och lagat hela dagen. Och det är egentligen, det är fint att se att folk samlas, för det är det som händer ju. Folk samlas över, man bjuder hem varandra, man bjuder gäster, man samlas över en måltid mat och man håller det här bandet, det här muslimska bandet som egentligen vi är ålagda att hålla. Och just det här kollektiva i islam är jätteviktigt. Det här kollektiva bandet, att vi som muslimer är vi som muslimer och vi troende är bröder, som Allah subhanahu wa ta'ala säger: innamal mu'minuna ikhwa, sannoliken är de troende bröder. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har ju beskrivit oss som en enda kropp. Och alla de här dyrkansmomenten som vi gör, som är gemensam, är islams sätt att uppmuntra till det. Alltså om man reflekterar, tänker, vi ber bönen i samling, vi går till moskén fem gånger om dagen. Vi fastar tillsammans, hela den muslimska umman, hela muslimska samfundet ska fasta. Egentligen det bästa är att man fastar, speciellt om man bor i samma land, att man fastar från första dagen till sista dagen tillsammans. Sen ska man fira Eid tillsammans. Vi gör hajj tillsammans. Muslimer världen över samlas i Mecca för att tillsammans utföra det här vackra dyrkansmomentet. Vi betalar zakat. Egentligen, nu rabblar jag bara upp alla islams pelare. Men vi betalar zakat. Varför? För att de som har det mindre, de som har det sämre ställt, ska också kunna ha någonting. Så att det inte blir en klassskillnader. Så att de de som har det bra fortsätter att ha det bra utan att känna en skuld till de som, sina bröder som har det sämre ställt, så att säga. Så det här är jätteviktigt, och det är egentligen det som islam uppmuntrar till med alla de här dyrkansmomenten. Och även fastan. När man bjuder hem någon, som profeten sallallahu alaihi wasallam säger, att bjuda någon på iftar är som i belöning att man får två fastan. För den personen du bjuder på, du får belöningen för hans fasta också, utan att hans belöning minskar. Så bjuder du på tre personer så får du tre fastan, fyra fastan och så vidare. Men jag vill bara påpeka en viktig grej också. Det är att när det kommer till de här måltiderna, att man försöker hålla sig till det som är sunna, det som är motta. Att man inte överdriver och slösar mat. Subhanallah, det är ibland synd att man lagar stora festmåltider. Och antingen blir folk jättemätta och de orkar inte ens be tarawih, som är nattbönen som man brukar be under ramadan. Eller så tyvärr kastas en stor del av maten för att folk orkar inte äta. Så det är viktigt att man har det här i åtanke också, att man, bara för att man bjuder hem folk betyder inte heller att man ska vara slösaktig. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Slös inte, var inte slösaktiga. Allah tycker inte om de som är slösaktiga. Nu undrar folk också, en överdriven iftar, en överdriven måltid, reducerar den din belöning i fastan? Svaret är nej. Det har inte riktigt med fastan att göra, men det är en dålig sak i sig. Så man behöver inte koppla det så där heller, men det är en dålig sak i sig och det är något absolut man ska undvika. En annan viktig aspekt när det kommer till att bryta fastan är att inte skjuta upp den i onödan. Man ska inte tänka att jag väntar 10 minuter extra för att vara säker, eller 20 minuter extra för att vara säker. Nej. När maghrib-bönen är inne, då ska man bryta fastan. Man ska till och med bryta fastan innan man ber maghrib. Även om det är med en daddel. Du ska bryta fastan först och sen ber maghrib. Och beviset för det är profeten sallallahu alaihi wasallams ord att mitt samfund befinner sig i ett gott tillstånd så länge de skyndar på att bryta fastan. Så det här är jätteviktigt att man gör. Och de orden man ska säga som är sunna är den duan profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss. ذهبت الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. Törsten har försvunnit, ådrorna har vätts och belöningen har, om Allah så vill, fastställts.
حي على الصلاة حي على الصلاة
Många ser muslimerna sysselsätta sig med Koranen under Ramadan. Det reciteras under dagarna och på kvällarna står muslimerna gemensamt i nattbön bakom imamen som ofta läser ut hela Koranen under Ramadans nätter. Och man vänder sig gemensamt till Gud i åkallan för sig själv, sin familj och våra syskon runt omkring i världen.
Profeten sallallahu alaihi wasallam, han brukade alltid göra mycket goda handlingar. Men just under Ramadan var han mer ivrig i att göra mer goda handlingar. Och han brukade gå och ge det glada budskapet till följeslagarna. Må Allah vara nöjd med dem. Att Ramadan har kommit in. Och för att han vill motivera dem också att göra mer goda handlingar. Och det finns många exempel på vad profeten sallallahu alaihi wasallam brukade öka i just under Ramadan. Bland annat Koranen. Ramadan kallas Koranens månad för en anledning. För att Koranen sändes ner under månaden Ramadan, under Laylatul Qadr, ödets natt. Allah nämnt i Koran, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, att vi har sänt ner den under ödets natt. Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade recitera Koranen ännu mer under just Ramadan. Och om vi ser vad våra lärda genom tiden har pratat om när de pratar om dyrkan i Ramadan, så är det Koran med stora bokstäver. Det verkligen är recitationen av Koranen. Memorering, recitation, reflektering, att man begrundar verserna, att man verkligen läser Koranen. Och jag vet, det kanske är någon där ute som tänker, men broder Musa, jag kan inte arabiska, jag kan inte läsa Koranen. Ingen fara. Lyssna på Koranen. För det finns samma belöning, vilket vissa lärda har nämnt, att lyssna som är att läsa. Och vad är belöningen för att ens recitera Koranen? Kanske du undrar. Profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt i en hadith att den som reciterar en bokstav, inte ett ord, en bokstav ur Koranen, det vill säga på arabiska man reciterar den, får 10 belöningar. En enda bokstav. Så tänker hur mycket belöningar det finns i att recitera Koranen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt i en annan hadis att den som reciterar Koranen lätt, han är skicklig, han är bra på att recitera, han kommer vara med de nobla änglarna. Medan den som är knakig lite, han stammar lite, han har svårt, han kämpar sig fram, ingen fara, han kommer ha en dubbel belöning som profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt. Så de säger, vissa lärda har då nämnt att lyssna och recitera, att man får samma belöning. Och idag, till exempel på islam.nus YouTube-kanal, så kan man lyssna på Koranen med svensk översättning. Man kan se vad verserna betyder fast på svenska. Så det är mitt råd till er som inte kan arabiska, er där ute. Självklart, om man kan lära sig arabiska så råder jag med det också, så att man kan läsa Koranen och så vidare. Men om man inte hinner eller kan, så åtminstone att man försöker koppla sitt hjärta med Koranens budskap, med budskapet som finns i Allahs tal, i Allahs bok, under just månaden Ramadan. Och att man är flitig, extra flitig, att recitera den och läsa den och försöka att praktisera den vägledning som finns i Koranen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, för att nämna ett annat exempel, brukade göra mycket dua. Och vad är dua? Att man åkallar Allah. Och självklart åkallan får endast riktas gentemot Allah. Vi muslimer gör inte dua, vi åkallar inte andra vid Allahs sida. Vi tillber inte universum eller naturen eller människor eller liknande. Allah har nämnt i Koranen, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast dig ber vi om hjälp. Och varför är det så viktigt att göra dua under tiden man fastar? Profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt i en hadis att det finns 3 personer vars dua och kallan inte avvisas, det vill säga den accepteras. Den första är en rättvis ledare. Den andra en fastande persons dua. Och den tredje den förtrycktes dua. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt en annan hadis. Att dua huwa al-ibada. Att dua det är det som verkligen är dyrkan. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har också nämnt ad-du'a, alltså att afdalul ibadati ad-du'a, att den bästa av dyrkan är du'a. Tänk dig själv, du står och åkallar, men vem är det du åkallar? Du åkallar Allah, ber om vägledning, ber om hjälp. Och du ska inte vara snål i din åkallan, bara be för dig själv. Be för dig själv, be för din familj, be för dina vänner, nära och kära. Be om vägledning, be om allt det goda. Och Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen, Allah säger i Koranen, وَقَالَ رَبُّكُمْ اِدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Er Herre säger, be till mig och jag ska besvara er. Så när man är fastandes så är det extra viktigt att man verkligen gör mer dua. Kanske någon frågar sig, men jag kan inte arabiska. Ingen fara. Dua kan göras på vilket språk som helst. Prata svenska om du vill. Allah förstår alla språk. Kanske någon vill lära sig, men jag vill veta, vad brukade profeten sallallahu alaihi wasallam göra för typer av dua? Det finns en väldigt bra bok som jag rekommenderar som heter Hisnul Muslim. Och den finns att ladda ner som en app också. Hisnul Muslim svenska. Där du kan se olika åkallan och åminnelser som profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga morgon, dag, kväll och liknande. Jag rekommenderar verkligen att ni alla laddar ner den och läser den.
Välgörenhet är en viktig sak i islam och allmosan, zakat, är islams tredje pelare. Men under Ramadan så ökar ummans vilja att göra gott och skänka till välgörande ändamål och bjuda varandra på mat. Muslimerna i Sverige har skänkt miljontals kronor till olika projekt under denna månad. Det har byggts sjukhus i krigshärjade länder.
We are outside of the building. This is the building gate.
Det har byggts brunnar på platser utan rent vatten. Byggts barnhem åt föräldralösa barn. Ekonomiska bidrag till änkor i svåra förhållanden. Och mat till fattiga både i Sverige och utomlands.
Vi ska dela ut över 25 000 kilo mat.
I islam uppmuntras man att vara givmild året om. Men just under Ramadan så är det extra viktigt att vara givmild. Ett för att, som vi sa innan, det är lite då du känner av hur egentligen folk har det. När du själv går runt hungrig flera timmar om dagen. Och då kan du på ett mycket enklare sätt sympatisera med de som har det så där kanske året om. Och även för att goda handlingar under heliga månader väger tyngre hos Allah subhanahu wa ta'ala än goda handlingar under andra månader. Och det här ser vi också i profeten sallallahu alaihi wa sallams beteende under Ramadan. Han var givmild året om. Men under Ramadan var han som mest givmild, som det nämns i hadithen. Och man kan vara givmild på många olika sätt. Som vi nämnde lite innan, man kan vara givmild genom att bjuda folk på iftar. Och här finns det bonusen att man får en fasta som belöning för varje persons fasta, för varje persons iftar du bjuder på. Men det behöver inte bara vara det. Man kan vara givmild genom att exempelvis donera pengar till olika länder via olika projekt, som exempelvis En hjälpande hand och andra olika organisationer. Man kan vara givmild genom att stötta en faderlös. Man kan bli sina fadder. Man kan vara givmild genom att, och det här är kanske det viktigaste, att man försöker identifiera vart dina pengar behövs mest i det samhället du lever i. Många kanske tänker, men de där borta har det dåligt. Ja, men dina pengar kanske också skulle komma till nytta om du skulle se dig om i ditt eget samhälle och kolla vad behövs här. Och då finns det massa olika projekt man kan stötta. Jag ska ge ett exempel. Vi har ju hela den här plattformen islam.nu och tillsammans med islampodden där man kan gå in och stötta olika da'wa-projekt. Och sådana här da'wa-projekt kan vara så otroligt gynnsamma eftersom att dess belöning kan, alltså det kan vara en liten grej, men som böneboken och så vidare. Men det kan vara så att någon lär sig att be från böneboken. Och då får du som har bidragit till det belöning för varje gång den person gör en bön. Subhanallah, att man lär någon al-fatiha, så får du belöning för varje gång den personen läser al-fatiha i sin bön och så vidare. Och därför nämner en av de lärda, för att bredda perspektivet på hur det är att vara givmild. Han nämner hur profeten sallallahu alaihi wasallam var givmild. Och han nämnde många olika saker. Och inte bara, han nämnde upp till 10 olika sätt där profeten sallallahu alaihi wasallam var givmild. Och inte en enda av dem var med pengar. Så att, och det här nämner jag för att många kanske känner, men jag har inte så mycket. Jag har inte kanske så mycket pengar. Men du kan vara givmild med din tid. Du kan vara givmild med din kunskap. Många kanske besitter olika slags kunskaper. Det här kan du vara givmild med. Du kan vara givmild genom att vara tillgänglig och stötta de organisationer som finns runt omkring dig. Det finns många olika sätt att vara givmild. Och egentligen det är bara ens egna kreativitet som sätter gränser och hinder. Om man börjar reflektera, vad kan jag göra? Tänk inte på pengar, ta bort pengar ur ekvationen. Vad kan jag som muslim göra för att hjälpa andra muslimer i mitt samhälle? Jag tror man skulle komma och skriva bara en lista. Jag tror man skulle kunna fylla en hel A4-sida. En annan god handling man kan göra, speciellt under Ramadan, är umra. Och det är att man åker ner till Mekka för att utföra specifika ritualer. Och för att förstå det lite bättre, det liknar väldigt mycket hajj. Så pass att lärda kallar det den lilla hajj. Du gör inte alla delarna av hajj, men du gör en stor del av det. Och varför jag säger så är för att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att en umra under Ramadan motsvarar en hajj i belöning. Så bara att du åker ner till Mekka för att göra umra under Ramadan, så får du en hel hajj i belöning. För att inte tala om alla andra saker du kan göra när du är väl där i Mekka. Exempelvis att du ber nattbönen vid Kaaba, att du ber alla dina böner. Och en bön i Mekka motsvarar 100 000 böner. Och sen det de flesta gör är att efter sin umra och efter att de har varit i Mekka, de brukar åka till Medina för att besöka profeten sallallahu alaihi wasallams moské. Och även där, en bön i profeten sallallahu alaihi wasallams moské motsvarar 1000 böner i belöning. Så att göra umra under Ramadan är en väldigt stor sak, och om man kan göra det så ska man definitivt åka.
Under Ramadans sista nätter så infaller Laylatul Qadr, ödets natt. En natt muslimerna strävar extra mycket efter att stå i bön, ge välgörenhet och skynda till gott.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
Se, vi har uppenbarat den under ödets natt. Och vad kan låta dig förstå vad ödets natt betyder? Ödets natt är mera värd än 1000 månader. Då stiger änglarnas härskaror och anden ner med sin herres tillstånd för varje order. Det är en fred tills dess dagen gryr.
Laylat al-Qadr. Varför är det så många muslimer som just är vakna i natt, för att vara uppe i nattbön under Laylat al-Qadr? Laylat al-Qadr är samma natt som Allah sände ner Koranen till profeten Muhammad s.a.w. i berget Hira. Laylatul Qadr är den natt som profeten sallallahu alaihi wasallam sa om man qama ramadana, eller man qama laylatul qadr iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Att den som står upp i nattbön under laylatul qadr blir förlåten sina tidigare synder. Laylatul qadr, som vi finner i versen khayru min alf shahr, är bättre än 1000 månader. Det vill säga, om du dyrkar Allah under Laylatul Qadr är det som att du har gjort den dyrkan i ungefär 83 år. Det är väldigt enorm belöning. Så folk under Laylatul Qadr ber mer, ger mer i välgörenhet, reciterar mer Koran, försöker göra väldigt mycket mer av goda handlingar. Men när är Laylatul Qadr? Det finns flera hadiser som nämner om Laylatul Qadr. Och vad vi vet är att den infaller i de 10 sista nätterna av Ramadan. Mer specifikt nätterna till en udda dag. Det vill säga natten till den 21, natten till den 23, natten till 25. Och det som majoriteten nästan inte är överens om, som vad de anser vara det datumet Laylatul Qadr är natten till den 27. Och därför kan du se världen över att folk verkligen vaknar för att göra mer gott under den natten. Så mitt råd är alltid att man försöker, eller ett tips, kanske någon tänker, jag ska försöka, du vet, be just natten till den 27 så att jag kan, så att jag är med när Laylatul Qadr infaller. Men tänk om det inte var natten till den 27, då gick du miste om en enorm belöning. Be alla nätter, och speciellt de 10 sista nätterna av Ramadan, så inshallah, om Allah så vill, så kommer du att höra till dem som har varit delaktig under Laylatul Qadr. Och det finns en jättebra dua som profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss att vi ska säga under Laylatul Qadr. Aisha, må Allah vara nöjd med henne, frågade profeten sallallahu alaihi wasallam om just en dua hon bör säga om det är Laylatul Qadr. Och där att man säger Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, eller fa'fu anna. Allah, du är förlåtande och du älskar att förlåta, så förlåt mig. Och om man skulle vara flera så säger man fa'fu anna, förlåt oss. Och Allah älskar att förlåta. Så vi ska alltid be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Försöka be nattbönen, tarawih som många ber där ute runt om i hela världen. Be qiyam al-layl som det också kallas, tahajjud. Det är olika namn för den här bönen. Och ja, det är Laylatul Qadr.
Efter denna månad av fasta, bön, rannsakan och försök i att närma oss våran skapare genom olika typer av goda handlingar, så infaller högtiden Eid al-Fitr. En tid för glädje, god mat, besök av släkt och familj och utbytandet av gåvor sinsemellan. Dagen börjar med en Eid-bön där vi efteråt hälsar på varandra med hälsningen Taqabbal Allah minna wa minkum. Må Allah acceptera från oss och er.
I slutet av Ramadan så skådar man nymånen, Och då vet man att Eid infaller dagen därpå. Och vad är Eid? Eid är en av islams två stora högtider. Det är en dag av firande, en dag av bön, en dag av gemenskap, en dag av att hålla ihop släktskapsbanden, en dag av presenter, bakelser och mycket annat gott. Man brukar börja dagen med att äta någonting och ta en dusch, kallas ghusl på arabiska, och sen ta på sig väldigt fina kläder, sina finaste kläder, och se fräsch ut helt enkelt. Sen går man till Eidbönen, och under Eiddagen så gör man mycket åminnelser också. Man säger Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd.
Sen beger man sig till en plats där muslimerna ska be en gemensam idbön som följs av en predikan. Och efter bönen och predikan så brukar folk chitchatta lite med varandra, prata, hälsa, kramas, sprida glädje, broderskap, harmoni. Och efter det så brukar man gå hem. Många går hem och firar tillsammans med familj och släktingar. Barnen öppnar presenter. Det kan finnas dekorationer i hemmet. Man märker att det är ett firande, det är en fest. Men vi festar inte med alkohol och droger och liknande. Nej, det här är ett sätt vi muslimer festar på. Eller då vi firar en högtid. Och i samband med det ringer många till sina släktingar. Säger Eid Mubarak, och släktingar ringer dem och så vidare. För att stärka släktsavsbanden. Alltså, man hälsar ett gott firande. Och man önskar en god Eid till sina bröder och systrar där ute. Sen finns det även de som är nya muslimer. Som kanske inte alltid har någon att fira med. Och jag råder folk där ute att inte glömma bort dem. Och att också försöka bjuda dem. Och jag vet att det finns folk som gör event just för konvertiter eller andra muslimer som kanske inte har familjer de kan fira med. Att de brukar träffas, vi träffas ibland, jag har varit med på sånt. Man träffas i olika lokaler, man äter tillsammans, vi har varit på restaurang och ätit. Man försöker göra ett gemensamt firande med dem också så att alla kan känna glädjen av att Eid, att det är en Eid-dag idag. Att Eid har inträffat.
För att alla muslimer världen över ska kunna glädjas denna högtid och ingen ska behöva gå hungrig är det även obligatoriskt för varje muslim som är kapabel, vuxen som barn, att betala en zakatul fitr i form av mat till de som inte har någon.
Zakatul fitr är en form av almosa som betalas i Ramadan och delas ut i form av, det kan vara cirka 3 kilo ris eller dattlar eller korn eller annat spannmål och ges till de fattiga så att de också kan glädja sig för Eids ankomst, att Eid har kommit in. Att de som kanske inte har mycket mat, de som inte har allt, alltså, som inte har allt det här, att de också kan få ta del av det innan Eid. Och det måste betalas innan Eid har kommit in. För annars räknas det bara som en vanlig välgörenhet och är inte zakatul fitr. Kan man betala det i mitten av Ramadan exempelvis? Ja, det kan man. Om man skulle betala till exempel pengar till en välgörenhetsorganisation så kommer de i sin tur köpa upp den här basfödan och dela ut den innan Eidbönen i det landet. Så det är det som många till exempel i vårt land Sverige gör. Att de betalar en summa pengar. Någon kanske ställer frågan, varför ger man den här zakatul fitr? Det är för att de som inte har det bra ställt också ska få en bra Eid. Det är för att rena våra egna pengar. Rena vår egendom. För att just ordet zakat kommer från ett annat ord som är, alltså verbet av det zakka, vilket är att rena. Det betyder att rena på arabiska. Och vi är även zakatul fitr för att visa tacksamhet till Allah att vi har klarat av att fasta den här månaden. Så jag rekommenderar att folk inte försummar att ge zakatul fitr i tid. Och skicka även till organisationer. För de tar inte emot som vissa tänker en dag innan. Det är många som inte tar emot då. Så det är bättre att man skickar i tid och så kommer de att dela ut till de behövande på rätt tid.
Om vi backar bak lite bandet till något som var väldigt populärt förut. Det var Kämpingehallen i Tjänsta. Kan du berätta lite om det?
Kämpingehallen är en historia i sig själv. I flera år hade vi Kämpinghallen som ligger i Tensta, där vi bjöd på sahur, alltså frukosten innan man ska öppna sin, innan man börjar fasta. Vi bjöd på iftar, måltiden där man, när man bryter sin fasta. Vi bad tillsammans, vi hade föreläsningar tillsammans. Ungdom, alltså föräldrar, barn och ungdomar fyllde salen, eller fyllde den här hallen. Det var så mycket glädje, så mycket broderskap, så mycket goda minnen. Det kom till och med ungdomar från olika delar av Sverige för att delta i just gemenskapen. För folk filmade ju, så det syntes på olika sociala medier. Folk ville ta sig dit. Vad gör man där? Och våra sahur, de är ju välkända. Våfflor med grädde. Vi hade våra kända toast med sujuk. Vi hade sopper. Vi hade maträtter från olika delar av världen. Folk tog ju med sig. Och när folk såg det här så ville alla delta i belöningen som folk gav till våran iftar. Och folk, vi hade ett kylskåp där, vi hade fyllt det med allt som folk behöver ha för just sahur och iftar. Och det var en sån fin gemenskap med bön och med glädje och med ungdomar och barn som sprang runt och föräldrar som var nöjda och glada. Och det kunde, vi kunde ju känna vikten av Kämpinghallen under coronapandemin. Men vi hoppas i framtiden att vi återigen kan återuppta det här med att ha tarawih, nattbönen och suhur och iftar gemensamt. I en hall eller någon annanstans. Och mitt råd till alla där ute är att inte gå miste om ramadan. Fasta. Låt inte den här månaden komma och gå utan att du har varit med och varit delaktig i den. Fasta, för den som fastar under ramadan blir förlåten sina tidigare synder.